working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu börjar, som ni hörde av den här introduktionen, ni kanske hörde John Lennon, Working Class Hero. Och det betyder att nu är det Radio S. Välkommen Mattias Tegner.
Tack så mycket, Ann.
Ja, det här är vårt andra program i Radio S i år.
Just det.
Förra gången var det någon som hade med sig en flaska som såg ut som champagne.
Ja, men jag tror den var alkoholfri.
Den var alkoholfri. Vi satt på morgonen och pratade om det nya året.
Ja.
Nu sitter vi återigen här på morgonen. Du har lämnat någon son till dagis?
Absolut, jag lämnade på förskolan vid 7. Och vad är klockan här? Halv 8 faktiskt.
Halv 8 på morgonen.
Ja.
Här sitter vi och gör våra poddar. Och jag ska börja med det, Mattias. Du är van att göra radio, det vill säga nu heter det podd.
Mm.
Vi kallar det för radio som sänder på liksom frekvenser. Men du har en egen podd.
Just det, jag har en podd som heter Stockholmspodden. Stavas STHLM,
mm.
som finns där de flesta poddar finns. Det handlar helt enkelt om att jag ville få till ett samtal med spännande personer om liksom, viktiga Stockholmsfrågor.
Ja. Och du har lyckats få tag på, alltså jag är ju avundsjuk. Alltså jag tittade lite grann nu, jag har inte lyssnat på alla faktiskt, för att jag lyssnar på jättemycket poddar, men ibland hinner jag inte. Du har lyckats med Tyresö-kändisarna Ingvar Carlsson och Marie Linder,
ja.
Men du har också lyckats med Carl Bildt, Vanja Lundby-Bedin, Eva Dahlgren,
just det.
Och Jan Guillou. Alltså hur lyckas du få tag på de här människorna?
Nej, men jag,
hur träffar de?
Nej, men jag kontaktar dem helt enkelt och berättar att jag har en podd och det, ungefär så här fungerar den. Och de här har varit där tidigare och det skulle vara jättekul om du vill vara med och prata om det här.
Och Jan Guillou bara sa ja?
Ja, nu via en agent, ja.
Ja, vad kul.
Ja.
För du läste hans böcker?
Absolut, jag älskar dem.
Jag också.
Nej, det var jättekul. Det enda just med det avsnittet var att jag har gjort 16 avsnitt, men man är ju fortfarande lite novis. Så jag söp ju bort halva avsnittet. Jag lyckades radera halva den podden. Så att just när vi pratade om det avsnittet med Jan Guillou så kryper det lite i kroppen. För den andra delen var riktigt bra, den jag förstörde.
Okej, okay. Och det är väl också grej. Förut, jag som jobbar då, ja, jag jobbar på Sveriges Television, men jag jobbar ju inte med tv-program. Men förr, då hade man, när man gjorde ett program, då hade man en ljudtekniker, man hade någon som skötte ljuset, man hade massa människor runt omkring sig som skötte tekniken.
Mm.
Men nu ska alla journalister, och även då, alltså med enkel teknik så sköter man sin egen teknik och intervjun.
Mm.
Och ibland så glömmer man trycka på rätt knapp.
Ja. en enkel politiker som inte klarar av inspelningsutrustning.
Nej, fast det är ju, det är ju fascinerande att det går med så enkla medel egentligen att göra program.
Verkligen.
Ja, vad tycker du att du liksom, hur är det att göra poddar?
Väldigt kul. Mm. Och det är ju, tänker jag också i rollen som riksdagsledamot, extremt viktigt och bra att få samtala med de här kloka människorna. I nästa avsnitt som släpps i mitten av februari så samtalar jag med en person som heter Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare som pratar liksom om hur man kan bygga bort segregation och hur man kan bygga bort bilåkan. Så, jättespännande person. Så att, liksom i rollen som riksdagsledamot så är det också jätteutvecklande att få samtala med så kloka människor.
Ja. Sa vi överhuvudtaget att det här är Socialdemokraternas röst i etern? Vi sa bara Radio S.
Ja.
Ja. Vi måste bara,
men Tyresöborna är kloka, så jag tror de att de här
de vet att Mattias Tegner är riksdagsledamot för S.
Nej, det vet jag inte. Men,
ja. Vi gjorde ju ett program här på Tyresö Radio för ett tag sedan. Vi gick ner till centrum och visade foton.
Mm.
Du var en av dem vi visade foton på.
Mm.
Några kände igen dig.
Mm.
Men det tycker jag, du visade foton på väldigt många politiker i Tyresö.
Mm.
Och en sångerska. Och en ordförande för pensionärsorganisationen.
Mm.
Och det var ju skrämmande hur lite egentligen Tyresöborna känner igen sina politiker.
Mm. Jag lyssnade på programmet, det var jättekul. Det kan jag varmt rekommendera. Det är klart att som politiker får man försöka jobba hårdare. Men det är ju, jag är ju ute i ganska stor del av min tid och träffa människor. Jag har ju bott i Tyresö sedan 84. Så att det,
ja.
Å ena sidan så får jag jobba hårdare och å andra sidan så är det uppförsbacke får man väl ändå säga, när det inte finns så mycket lokal media.
Liksom. Nej, för det är det som är problemet tycker jag,
mm.
att vi lever i mediaskugga.
Mm.
Och att de få kanaler vi har i Tyresö är ju Mitt i, som kanske inte har någon politiker varje vecka i tidningen. Nej. Och via Tyresö Nyheter, som ändå är en lokaltidning som speglar mer politik. Mm. Och nu har vi inte längre, Moderaterna hade ju en tidning förut.
Ja, den finns bara på nätet, va?
Ja, den finns nog bara på nätet. Ja. Ja, men väldigt mycket finns ju på nätet, och då tvingas man ju vara aktiv för att hitta det. Men då kan vi i alla fall rekommendera Tyresöborna att vara aktiv när det gäller att hitta din podd.
Det tycker jag. Stockholmspodden, STHLM.
Ja, Stockholmspodden. Så ja. Kan ni höra de här intressanta intervjuerna. För det var flera människor där som du också intervjuade som inte jag känner till. Så att du hittar ju intressanta personer att intervjua.
Mm. Mm. Torbjörn Tännsjö är ju rolig. Han är ju filosof, en radikal man. Det avsnittet tyckte jag var väldigt spännande.
Ja. Vad tror du gör att poddar har kommit så mycket? För det här är en stor grej just nu. Varför tror du att poddar går så bra? Vi säger så här, alla kanske inte, som lyssnar nu på 91,4 MHz kanske inte vet vad en podd är.
Men det är väl egentligen som ett radioprogram, fast man kan lyssna på det när man vill, och det är liksom inte bundet till någon av de här större kanalerna, även fast även liksom SR också gör massa poddar.
Ja.
Så att det är väl egentligen lite samma som TV på internet.
Alltså ja, det är radio på internet kan man säga. Ja. Varför tror jag att poddar är så stort nu? För det är väldigt många som gör poddar.
Dels så tror jag, och det glömmer man ibland, att det finns ett väldigt stort intresse för politik och samhälle i hela Sverige, skulle jag säga. Mm. Och framförallt bland den unga generationen. Jag uppfattar, jag som var SSU-are på 90-talet, att intresset bland unga för politik har gått upp jättemycket. Sen är man inte alltid intresserad av partipolitik och hur de traditionella partierna fungerar. Men man är jätteintresserad av samhället. Och det tror jag är en av orsakerna, för det här är ju ett sätt att lyssna på samhällsdiskussion.
Mm.
Sen tror jag också att man kan lyssna på de sakerna som man själv är intresserad av. Och det är kanske utmaningen, att man bara lyssnar på personer som bekräftar vad man själv tycker.
Jag tror också att det finns en behov av det längre samtalet.
Mm.
Jag tror att allting blir ganska obegripligt när det kommer i små snuttifieringar, som det heter.
Mm.
Så man vill gärna lyssna på, om du nu intervjuar Carl Bildt, vad har han att säga? Och så lyssnar man en timma, och då plötsligt blir saker begripliga.
Ja.
För poddar är ju längre, de är ju ungefär en timma eller 40 minuter eller någonting sånt.
Mm.
Och sen tror jag att vi har väldigt mycket dödtid när vi sitter och åker till våra jobb.
Mm.
Så när jag åker bussen i alla fall till stan sitter alla med någonting i örat. Sen kanske inte alla lyssnar på poddar, de kanske lyssnar på musik. Men tiden går ju så mycket, om man gör något tråkigt. Jag målar ibland hus, och då konsumerar jag extremt mycket poddar. För så kul är det inte att måla, eller såga, eller vad man nu sysslar med när man är på landet. Så jag konsumerar väldigt mycket poddar. Eller när man åker bil långt, kan man, vilka poddar ska vi lyssna på nu när vi åker den här sträckan? Så att det är ett sätt att och få till sig väldigt mycket intressanta människors funderingar.
Verkligen.
Mm. Har du några favoritpoddar förutom din egen, på säga?
Ja, men det finns jag lyssnar på en del poddar.
Mm.
Dels så lyssnar jag på några av SRs som handlar om politik.
Mm.
Det finns en som heter Brysselpodden som jag lyssnar på.
Mm.
Just för att jag tycker att EU är väldigt spännande, och jag sitter ju i EU-nämnden. Sen har LO Kommunal startat en podd. Jag tror att den heter Fjästa Pettersson, som jag tycker är spännande.
Mm.
Som jag brukar lyssna på. Sen så har jag en som jag har på liksom att göra listan. Och det var en podd som, det var nog, i min podd så samtalade jag med Thomas Andersson Vi, musiken.
Mm.
Och han rekommenderade en podd som handlade om stadsmiljöer, som han rekommenderade, som jag inte har lyssnat på, som jag ska. Och historiepodden tycker jag är spännande också.
Okej, vad kul. Jag har lyssnat på en som heter Det politiska spelet.
Ja, men den
som är analys, bara för att det är kul. Där Thomas Ramberg från Sveriges Radio bara blir galen göteborgare.
Mm. Den lyssnar jag på. Den är rolig.
Ja. Nu ska jag gå tillbaka till dig, Mattias Tegnér. För när jag åkte hit och frågade min man, alltså, vad gör man som riksdagsledamot? Jobbar man 8-5, eller hur funkar det? Liksom, är det han som lämnar barnen på dagis, eller din fru jobbar? Alltså, han ville veta, hur är liv ett vanligt vardagsliv när man är riksdagsman i Sveriges riksdag?
Man kan säga så här, att det är inte ett 8-5 jobb, utan det varierar ganska mycket. Och det är klart att min fru tar ett större ansvar än vad jag gör hemma. Men jag försöker att ta halva ansvaret. Det är på något sätt en del av, tycker jag, att vara feminist och tro på jämställdhet. Så att, jag menar, i morse var det jag som lämnade på förskolan och Igår var det faktiskt både jag som lämna och hämta. Så att just lämna och hämta på förskolan lyckas med ungefär 50-50. Det är ibland när jag är ute och reser som det inte funkar.
Men har du, är det ett schema man har eller bestämmer man sin egen tid?
Nej, men det finns ju saker som man ska göra. Du har ju utskottsmöten, du har voteringar och sånt. Och där ska man ju vara. Men sen så är det klart att du påverkar din egen tid. För det är klart att en stor del av arbetet, det är ju sånt som händer utanför riksdagshuset. Träffa organisationer, träffa företag, besöka skolor.
Var ute i verkligheten och veta vad som händer.
Absolut. Ibland så tycker jag när man diskuterar riksdagsledamöter så får man ett väldigt fokus på hur många som sitter inne i kammaren.
Ja.
Och det är klart att det är ju inte inne i kammaren som Sverige händer och där Sverige är. Utan det är ju snarare utanför. Mm. Så att det är ju liksom en blandning. Man måste ju vara ute i mitt fall då i Stockholm. För att om jag ska ha en möjlighet att representera stockholmarna så måste jag ju vara där stockholmarna är, så att säga. Så att det varierar väldigt mycket.
Men hur många timmar i veckan sitter man i själva kammaren och trycker på knappar? Eller går upp i en talarstol?
Man voterar två gånger i veckan. Säg att det kanske är en kvart varje gång. Och sen så är du i kammaren när det är ärenden som rör det utskott som du själv sitter i. Så att säga att det varierar jättemycket. Men kanske tre gånger i månaden så har du lagförslag som debatteras i kammaren. Sen så en gång i veckan så är ju representanter från regeringen där. Riksdagens frågestund är på torsdagar klockan 2. Det kan vara värt att lyssna på. Mm. Och då har du ju som riksdagsledamot möjlighet att ställa frågor.
Och då är det lite mer folk och lite mer besökare och sånt. För att annars så pågår det verksamhet hela tiden i plenisalen.
Ja,
det gör det. Men det är ganska tomt då. Så då går man dit som besökare så undrar man, vad är allihopa?
Exakt så. Och framförallt ska jag säga att det händer saker i plenisalen tisdag till torsdag. Ibland också lite på måndagar och fredagar. Men tanken är ju att riksdagsledamöterna ska vara hemma i sin valkrets på fredagar.
Man kommer från hela Sverige?
Ja. Mm. Ja, men precis. För mig är det inget problem. Jag åker ju fram och tillbaka varje dag. Men kommer man från Kiruna så kan man ju inte göra det.
Nej.
Och är man då i riksdagen 5 dagar i veckan, hur ska man då kunna representera Kirunaborna?
Ja, precis. Mm. De här frågorna nu som man håller på med. Du sitter i socialförsäkringsutskottet.
Mm. Och i EU-nämnden.
Vad sysslar man med i socialförsäkringsutskottet?
Socialförsäkringsutskottet jobbar med sjukförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner och migrationspolitik.
Ni har migrationspolitiken?
Ja.
Så att egentligen är det ett av de viktigaste utskotten just nu?
Absolut, ja. Absolut. Mm. Sen så, ibland när vi pratar om migrationspolitik så tänker vi oss både migration och integration.
Mm.
Integration ligger mer i arbetsmarknadsutskottet.
Aha.
Så att vi har liksom den första delen, alltså mottagande, migrationsverk, asylprövningen.
Aha.
Och sen så därefter så hamnar de flesta frågorna i arbetsmarknadsutskottet. Mm.
Vad är din bild av hur funkar det? För 2015 var ett år där allihopa såg hur hela systemet egentligen inte klarade av. För det kom för många människor och i Tyresö var vi tvungna att ta föreningslokaler och det var bussar som kom och allt det där. Mm. Och då tror jag att då hade vi en bild. Mm. Sen dess har vi inte sett hur det funkar. Hur funkar mottagandet idag?
Men mottagandet funkar ju bättre. Regeringen och riksdagen tog ett antal tuffa beslut där man ändå la om migrationspolitiken och införde den här tillfälliga lagen och införde dessutom gränskontroller. Och det gjorde ju att antalet människor som har kommit till Sverige efter 2015 är ju betydligt lägre.
Mm. Än 2015,
ja.
Men det är en väldigt hög nivå, va? Det är nästan 30 000 om året som kommer.
Det är en väldigt hög nivå om man jämför med liksom 10-15 år tillbaka.
Ja.
Men om man jämför med de 163 000 som kom 2015 så är det enormt helt skillnad. Andra nivåer.
Men Mattias, för 30 000 människor, det är nästan ett helt Tyresö som kommer.
Mm.
Hur klarar vi det här med liksom ett helt, att bygga en kommun är ju inte bara liksom flytta in, utan då måste ju skolor, sjukvård, tandläkare, allt måste ju fungera. Liksom, för att det är det jag läser i tidningarna nu, att sjuksköterskorna går på knäna, polisen går på knäna. Alltså många sådana här samhällsfunktioner är ju inte byggda för den här enorma ökningen av människor. Hur funkar det, tycker du?
Det som måste jag säga, det här att alltså, det är förstås delar av samhället som faktiskt går på knäna, men att koppla det till de här 30 000 människorna som kommer.
Men befolkningsökningen generellt?
Ja, fast det så ska man ju komma ihåg att om det kommer 30 000 människor så är det ju inte 30 000 som får asyl, utan det kanske är hälften.
Mm.
Och Och om man funderar på hur en sund befolkningsökning ser ut i ett land med 10 miljoner invånare, med tanke på att vi föder färre och färre barn, så tror jag nog inte att det är att det kommer 15 000 människor till. Alltså, för att det ska fungera så behöver vi ha en bra integrationspolitik. Mm. Har vi inte det så kommer det inte fungera. Men har vi en bra integrationspolitik så kommer vi klara andra samhällsfunktioner också.
Mm.
En av utmaningarna inom sjukvården till exempel, det är ju att det är för få sjuksköterskor. Och där kan vi ju se att om vi har en bra integrationspolitik så är det ju en del av dem som kommer hit som faktiskt utbildar sig till sjuksköterskor. Så att det finns saker att göra både inom polis och inom sjukvården, och där behövs det ju fler resurser. Och det är ju det som den här regeringen också har satsat på. Vi har gjort den största satsningen på polisen som man har gjort på årtionde.
Mm. Det ska vara ett eget program om Mattias.
Ja, och så ska vi prata lite om budgeten idag. Ja, då kommer jag också komma in på...
Nu får du tala om budgeten. För att det har lagts en budget för 2018 redan. Mm. Mm. Som nu verkställs, kan man säga.
Just det.
Mm.
Och där är ju liksom trygghet en av de största satsningarna. Polismyndigheten får 2 miljarder extra. Totalt sett så är det 7,1 miljarder under perioden 2018-2020. Och det är som sagt en historisk stor ökning av polisen. Sen så behöver man ju för att det inte bara ska vara civilanställda som anställs utan utbildade poliser, så har man ju för 2 år sedan ökat intagningen till polishögskolorna. För att med den tidigare intagningen till polishögskolan så utbildar man 400-500 per år, och det var ju ungefär lika många som gick i pension. Och då kan det ju inte bli några fler poliser. Nu har man ökat antalet platser till 1200, och då gäller det förstås till också att alla de platserna fylls. Men det är fortfarande betydligt fler som utbildas till poliser idag än vad det var för ett par år sedan.
Mm. Tyvärr så 2016 så slutade över 900 poliser.
Mm.
Och det beror ju, som vi har pratat om i andra program, att poliser är väldigt... Många av de som kommer nya har väldigt bra utbildning, så de är attraktiva på andra ställen än i polismyndigheten. Så att det är också ett tapp från poliser.
Mm. Självklart, och det är därför man behöver utbilda så många poliser som jag sa tidigare. Ja. Nu vet jag inte om 1200 är liksom rätt.
Men Mattias, jag bjuder in dig till ett annat program.
Ja,
det bara ska diskutera poliser, för det heter Uppdrag Tyrus, den programidén.
Men inom trygghetsområdet så satsar vi dessutom på säkerhetspolisen, på kriminalvården och även på tullmyndigheterna. Helt enkelt för att få stopp på inflödet av vapen som ändå sker till Sverige.
Hur sker inflödet av vapen? Vad vet man om det egentligen?
Det är väl olika typer av bedömningar som man gör. Och det är klart att beroende på hur mycket vapen man beslagtar så har man väl också en känsla.
Mm.
Men nog vet vi att det kommer in vapen i Sverige, och därför så behöver tullmyndigheten mer resurser.
Okay.
Helst, alltså när vi är i den situationen när vi är, där vi ändå har kriminella gäng som ändå är i någon form av krig med varandra, så behöver man ju hårda insatser för att faktiskt stoppa det här.
Ja.
För mig är det viktigt när man pratar trygghet att både prata om de mjuka frågorna,
ja,
hur kan vi förebygga, men så som läget är idag, där det också är kriminella gäng som skjuter på varandra, så behöver vi också hårda insatser. Det kommer ju inte några förebyggande insatser hjälpa mot.
Nej, för det är liksom, precis, och det måste man väl alltid liksom tänka på. Man skriker om hårdare straff, man skriker om de här sakerna, och det måste till, men om man inte ska fortsätta få människor att bli kriminella, så måste man ju kolla på kriminalitetens orsaker. Så det är både och.
Verkligen. Det klassiska sambandet när det gäller kriminalitet är ju att länder som är ojämlika, där är det också mer kriminalitet. Så att en av de viktigaste sakerna för den här regeringen att göra, det är att minska ojämlikheten i Sverige.
Mm.
Och där finns det finns ju ett antal satsningar. Det finns mycket mer som behöver göras, och det är inte lätt att svänga om, eftersom att Sverige har ju blivit mer ojämlikt under ett antal år.
Mm.
Men nu gör man ett antal saker. Eftersom att Sverige går bra ekonomiskt, så är det viktigt att vanligt folk också känner av det. Och därför finns det i den här budgeten flera satsningar. Höjningen av barnbidraget på 200 spänn i månaden. Jag tänker på höjningen av pensioner. De absolut pensionärer som har det sämst. Höjningen av bostadstillägget. Så det finns ju flera reformer som ser till att vanligt folk faktiskt får det bättre.
Mm.
Och att det märks i plånboken att det går bra för Sverige.
Har ni fått något sådana effekter? Alltså, märker folk i år att de har fått lite mer pengar i plånboken?
folk har fått mer pengar i plånboken. Mm. Sen så det tror jag är olika, men de pensionärer som har det sämst, eftersom att man gjorde en ganska stor förändring av bostadstillägget, de märker det. Mm. Sen så är det klart att när det samtidigt hände massa saker i gamla pensionsavtal som också påverkar de kvinnor som har jobbat i vården och har jobbat länge och som man vet har låga pensioner. Ja, det är klart att då skapar det otrygghet. Det var därför det var bra att SKL och facken kom SKL. Över Sveriges kommuner och landsting. Mm. Faktiskt redde ut det gamla avtalet som gjorde att ett antal kvinnor hade fått sänkt pension. Men nu får man ju inte det. Och då kommer också de reformerna som regeringen har gjort slå ut fullt ut. Och då kommer man märka det i plånboken. Mm.
Vad fanns det med? Jag tror att du pratade om miljö också. Har du skrivit upp som en grej som du ville prata om?
Absolut.
Hade du mer annars på när det gäller budgeten?
Ja, men det finns ett antal reformer om miljö i budgeten. Aha. Så att vi kan prata om miljö i budgeten. För att så som jag ser det så är ju miljö en av de viktigaste frågorna. För att får vi inte ordning på klimatet så kommer ju inte jorden överleva.
Nej.
Och därför så finns det ett antal viktiga reformer i budgeten. Dels, och det är ju lite kontroversiellt, men jag tycker att det är en bra idé att införa en flygskatt. Jag tycker inte att det är... Alltså, man behöver flyga i en internationell värld, så att det är inga konstigheter med det. Men jag tror att de flesta också tycker att det är naturligt att flyget också ska bära sina kostnader.
Ja, det är väldigt konstigt att det är dyrare att åka tåg än flyga. Ja, det är absolut, väldigt underligt.
Absolut. Ja, man behöver göra mer när det gäller tåget också. Man har ju ökat spårunderhållet i ett antal omgångar, men där behövs ju göras mycket, mycket mer. Så att man, alltså, snart kan man ju inte säga att det går som tåget längre.
Nej.
Eftersom att tåget faktiskt har gått så...
Eller ett brev på posten.
Det kanske inte heller.
De här gamla uttrycken kommer ingen förstå. Ungefär som den här symbolen med gem när man ska bifoga en fil. Uh-huh. Våra barn kommer aldrig förstå vad är det där för underliten krummelur. De har aldrig sett ett gem.
I den här budgeten så satsar man i alla fall 5 miljarder. Jag ber om ursäkt för att jag pratar så mycket om miljarder. Man satsar 5 miljarder just på att Sverige ska bli ett fossilfritt land. Och det handlar om flera saker. Det som kallas för klimatklivet, alltså att kommuner och organisationer kan söka pengar för miljöprojekt. Det är något som kallas för industriklivet som handlar om att se till att företag också påverkas så att man minskar sina utsläpp helt enkelt. Men också en del annat, en del åtgärder till exempel för att minska plasterna i haven som är ett stort problem.
Får jag fråga om det? För det är en sån här grej som jag hakat upp mig på. Mm. Plastpåsar. För jag ser ju, i Sverige så är vi ganska duktiga på att vi handlar och så har vi vår mat i plastpåsar. Och så använder de här plastpåsarna för att slänga sopor i. Mm. Och jag ser ju inte att folk släpper plastpåsar på marken eller kastar dem ut eller någonting sånt. Däremot, man åkte resa i Sydostasien för ett år sedan. Mm. Då vimlar plast i vattnet bara folk slänger saker. Mm. Vi har ju liksom haft någon sån här uppfostringsgrej för länge sedan som heter Håll Sverige rent. Mm. Så man har ju lärt sig sedan man var liten, släpp inte saker i naturen. Mm. Så är det verkligen ett problem i Sverige med plastpåsar? Är vi dåliga? Har vi blivit sämre på att slänga plastpåsar i naturen?
Plast och plastpåsar behöver ju inte, alltså, det är en fråga i sig, men har du kollat på dina hudvårdsprodukter, dina tvålar?
Ja, men det är det de man pratar om? För att plastpåsen har ju liksom blivit symbolen, plötsligt får man betala 1 krona för varje plastpåse. Mm.
Men det finns säkert utmaningar med plastpåsar också, men mycket av problemen med plaster i haven är ju mikroplaster,
fliströjor.
Det kan det säkert också vara, men jag tror att mycket handlar om, alltså i tvål eller hudprodukter så finns det alltså små plastprodukter som man har tryckt in. Jag antar att det är för att det är billigare. Ja. Men det håller man faktiskt på att diskutera om man i vissa fall faktiskt ska förbjuda den. Och jag tror att regeringen faktiskt arbetar med ett sånt förslag.
Mm,
så att det är liksom ett kliv för att minska plasterna i havet. Sen kommer man in på en annan fråga som kanske inte har så mycket med klimatet att göra, men vi har ju väldigt mycket kemikalier i vår vardag. Och det tänker jag också är en fråga som i alla fall är väldigt viktig för mig. Mm. Och där finns det också en del pengar i budgeten. Det där är ju en evig fråga. För att man ska ju göra det lätt, tänker jag, att göra rätt som konsument. Och idag tycker jag inte att det är det när det gäller kemikalier.
Liksom. Nej, det är det inte.
Det finns en del märkningar som man förstås kan välja. Men Det är klart att det är en utmaning att det finns fler och fler kemikalier. Alltså det är inte en slump att så här, människors fertilitet går ner. Det är inte en slump att fler och fler blir allergiska. Samtidigt så är utmaningen att man kan inte konstatera exakt vad det beror på. Men troligtvis så är det den här bubblan av olika kemikalier. Mm. Det tycker jag är ett viktigt politikområde och där finns det en del pengar i budgeten.
När du är riksdagsman, får ni liksom föreläsningar av liksom professorer och vetenskapsmän och de som är sakkunniga? Känner du att du får, liksom, när man då ska ta ett beslut, för jag tycker som vanlig privatperson är det inte lätt att veta vad, om man läser om allergier, det finns ju hur många teorier som helst, det vill säga, är vi för rena i Sverige? Det är till exempel så i Polen så är man mindre allergisk fast man är ännu mer utsläpp där. Mm. Därför att man äter annan slags mat. Vi har ju liksom rensat... Alltså, det är väldigt svårt ibland att navigera. Det som var sanning för 20 år sedan är inte sanning idag. Mm. Så att, liksom det här, att basera sina beslut på vetenskap. Hur bra underlag får man till sina beslut när man sitter i riksdagen?
Jag tror så här. Alla människor som håller på med forskning. Alltså om du, när du kontaktar dem så är man... väldigt behjälpliga. Så att jag tror det finns nog ingenstans där du har så bra möjligheter att ändå ta till dig kunskap. Sen så är det klart att när man arbetar med vissa frågor i ett utskott så är det ju ofta de man fokuserar på. Sen så är det klart att sen har man ju andra hjärtefrågor och det ligger de utanför ens utskott. Ja, men då får man ju försöka jobba med dem liksom vid sidan av så att säga. Så att jag som jobbar med mycket med migration och arbetskraftsinvandring, där försöker jag ju i så stor möjlighet eller så stor utsträckning som möjligt försöka tillgodogöra mig liksom den forskning som finns. Mm. Sen så finns det ju ett krav på alla propositioner och på som både grundlagen och andra lagar ställer på riksdagen, det är att man ska utvärdera de beslut som man tar och utvärdera de beslutsunderlag som man tar. Så tanken är ju att i alla lagförslag så ska det finnas utredningar som faktiskt utreder just konsekvenserna och så, som ska vara liksom faktabaserade. Mm, och där tror jag att vi har kommit ganska långt, men det finns mycket mer att göra där.
Mm. Jo Mattias, eller när du blev riksdagsman då tog jag hit dig och så vill jag svara på de tre enkla frågorna. Hur ska vi klara bostäderna, jobben och integrationen? Mm. För det tyckte jag man skulle ha svar på. Och det är ju inte så himla lätt. Men om vi nu tittar på arbetslöshet. Mm. Om jag fattar det rätt så har vi ju, alltså vi har ju behov av arbetskraft i massa branscher. Mm. Men det är inte alltid så att de arbetslösa matchar det. Och nu har vi fått hit människor också som inte har så hög utbildning och vi har kanske inte så många sådana jobb. Och det är så jag kanske får förra programmet också, men jag tycker att det är ett problem till exempel bara inom ett företag när man jobbar. Så hade man innan enkla jobb, det vill säga om någon fick alkoholproblem, ja då fick man sitta i någon reception eller man fick gå runt med kaffemaskinen. Alltså man fick, det fanns enkla jobb om man inte klarade av det jobb man hade. Mm. Nu när man ska omplacera folk på ett jobb, det finns ingenstans att omplacera. Mm. Och det finns inga enkla jobb. Så när, i alla fall på min arbetsplats när vi söker någon, om jag skulle sluta och man skulle gå ut med en annons för mig, så skulle jag förmodligen inte kunna söka mitt eget jobb. För man ställer upp kraven på jobben. Så man har väldigt höga krav på dem man anställer. Och då undrar jag liksom, hur ska den här matchningen funka? Liksom? Mm.
För att
vi behöver ju väldigt mycket avancerad, alltså utbildade människor. Jag jobbar inom IT-branschen. Alltså våra annonser är utformade så vi någon knappt kan söka dem. Nej men förstår du?
Ja, jag förstår.
Förut så kunde man hitta 10 jobb som man själv kunde söka. Och nu sitter man där och undrar, nej inte det jobbet, inte det jobbet, inte det jobbet. Ja.
Men så här kan man säga, du har ju rätt. Dels så just nu, eftersom att vi befinner oss i en högkonjunktur, så är det ju företag som söker människor där man faktiskt inte hittar folk. Ungefär 100 000 jobb brukar man säga just nu, att det finns som man inte liksom kan tillsätta. Och där har ju regeringen satsat på ett antal av liksom kvalificerade yrkesutbildningar, alltså korta yrkesutbildningar. Ja. Och det kan man ju se att det fungerar väldigt bra.
Och det har vi på CTRL. Har vi haft under hela tiden?
Ja, det har vi.
Eller heter det CTRL fortfarande? Ja. Jag har ingen aning, men i alla fall det som var CTRL, där har man kunnat gå en ettårig utbildning, ja, en tvåårig utbildning och fått jobb direkt. Mm. Och det är ett samarbete med...
Det är samarbete mellan liksom stat och kommun.
Och företag som talar om vad man behöver...
Absolut. Arbetsmarknaden eller Arbetsförmedlingen ska ju vara med för att liksom se till
det
att man...
Det är jättebra grej.
Mm. För man ser att människor kommer i arbete. Så att det där är ju någonting som vi har satsat ganska mycket på och som inte fanns särskilt mycket när vi kom till makten 2014. Så är det någonting som vi har satsat på så är det just matchning på arbetsmarknaden. Sen så måste man vara ärlig och säga att en stor del av den arbetslöshet som finns, det är människor som inte har gymnasial utbildning. Så där måste man också ha en ambition om att så som arbetsmarknaden ser ut i Sverige så behöver man ha gymnasial utbildning. Och det kan man liksom inte blunda för, utan då måste vi se till att människor faktiskt kommer igenom gymnasiet. Så att det är också en av delarna i en arbetsmarknadspolitik som fungerar. Sen, och det tror jag man ska komma ihåg, vi har ju den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Den högsta som någonsin har uppmätts av Eurostat.
Därför både kvinnor och män jobbar här.
Just det. Och det är faktiskt så. För det finns ju en skillnad mellan människor som är födda i Sverige och människor som är födda utanför Sverige, utanför Europa. Men vi ska komma ihåg, för ibland pratar vi ju om att eller det låter som att människor som har kommit hit från utanför Europa inte arbetar. Och det stämmer inte heller. Utan tittar man på till exempel kvinnor som är födda utanför Europa som lever i Sverige, så har de högre sysselsättningsgrad än kvinnor födda i Frankrike. Mm. Så att det är ändå så att de kvinnor som kommer hit, de flesta anpassar sig till hur svensk arbetsmarknad ser ut och rör sig ut på arbetsmarknaden. Sen behöver vi bli bättre. Vi har under den här mandatperioden har vi förändrat föräldraförsäkringen lite grann, så att kommer man hit med barn som är äldre än 2 år, så får man inte hel föräldraförsäkring, utan man får ungefär så mycket som föräldrar som har levt här, så mycket föräldraförsäkring som de har kvar när barnen är 2 år. Ungefär så mycket får man om man kommer hit med barn som
för det kan ju bli en väldig kvinnofälla.
Exakt.
Och speciellt om man har många barn.
Exakt.
Ja, att man att det lönas aldrig bara jobba.
Nej.
Man kan föda barn och man kan leva på dem, på systemet. Och vi har ju liksom bytt ett system där vi egentligen uppmuntrade svenskar att föda barn. Mm. Därför att får man bestämma själv så föder man kanske bara 1 eller 2 barn. Mm. Kanske 3.
Mm.
Och vi hade problem förut att vi var för få. Mm. Så vi har ju liksom ett system där vi uppmuntrar barn, alltså extra många barn.
Mm. Exakt.
Ja. Och då blir det systemet väldigt konstigt när man har 10 barn.
Ja, man kan i alla fall säga så här. Kommer man med barn så fungerar det inte helt. Och det gäller ju faktiskt även en svensk som har bott i USA och flyttar hit med 3 barn. Funkar systemet inte för heller. Utan det är ju inte så att det är ett system som vi har riggat för vissa människor. Utan det är för alla som kommer hit. Oavsett om man är svensk eller om man är född någon annanstans. Så får man inte full föräldraförsäkring om barnen är äldre.
Mm.
Så att vi har riggat systemet helt enkelt för att ta bort den där kvinnofällan som man såg. Som du precis beskrev då. Så vi har gjort ett antal saker för att man ska komma ut på arbetsmarknaden. Vi har också tagit bort vårdnadsbidraget till exempel, som också var riggat för att man skulle vara hemma.
Ja.
Och vi tycker att man ska arbeta.
Ja.
Och det ser vi också att många gör. Men som sagt, gymnasieutbildning måste man se till att alla har, för det är på något sätt grunden i att komma i arbete. Kvalificerad yrkesutbildning för de människorna som ändå vet vad man vill arbeta med för att snabbt komma i jobb. Man har jobbat med validering, det är fortfarande ganska små.
Validering innebär att man tar ett utländskt betyg och översätter till svensk.
Just det.
Eller svensk utbildning. Och är man läkare i Syrien och kan man börja som läkare i Sverige om man nu har. Ja.
Just det.
Mm.
Och sen så har man ju också börjat med det man kallar för det kallas lite slarvigt för SFX. Alltså att man inte lär sig bara svenska för invandrare, utan man lär sig liksom specialanpassat svenska för den utbildningen man har, så att man lär sig rätt svenska på en gång.
Mm.
Det där är lite olika, men större kommuner är bra på att anpassa svensklärandet. Så det finns ett antal saker som man gör just för att komma ut på arbetsmarknaden. Och därför kan vi också se att det är fler som kommer ut på arbetsmarknaden. Däremot, eftersom att fler också kommer ut på arbetsmarknaden, så är den öppna arbetslösheten i procent ungefär samma. Den har inte gått ner. Men det beror ju på att det är att vi helt enkelt har sett till att fler människor som tidigare inte stod till arbetsmarknadens förfogande nu gör det.
Mm.
Siffrorna visar att vi rör oss åt rätt håll, även fast vi förstås behöver göra mer.
Det här är en väldigt komplex bild tycker jag. Därför att när man pratar om går det bra för Sverige, så finns det ett gäng som säger det går fantastiskt bra för Sverige. Och så finns någon som säger det har aldrig varit värre.
Mm.
Så att just nu är vi liksom lite splittrade, vår Sverigebild.
Mm.
Och man pratar om bild, om verkligheten. Och jag har väldigt svårt det här med att man pratar om en bild.
Mm.
Därför att det, vi bor i lilla trivsamma Tyresö.
Mm.
Här är allting, den bild som var och en här har är att det funkar jättebra.
Mm.
Så att Sverige är ju olika. Åker man ut till Norberg så har de det ganska svårt. Eller i gamla såna här bruksorter där de inte har några... Ja, så att Sverigebilden är ju olika.
Du har helt rätt. Men man kan säga att ekonomin går bra. Och det pekade ju OECD ut för något år sedan.
Ja. Så att... Och vi pumpar ju ut pengar också. Egentligen så pumpar vi ut pengar i den offentliga sektorn nu också. Det har vi inte gjort förut. Den minskade ju förut. Nu ökar den.
Absolut. Den här senaste budgeten har ju reformer som innehåller 40 miljarder kronor. Och anledningen till att vi kan satsa så mycket som 40 miljarder, det är ju att man... I början av mandatperioden tog bort ett antal bidrag som vi inte tyckte var så bra. Man har sett till att fler människor nu arbetar. Och det gör ju att vi sitter i en jättebra situation. Och därför kan vi också satsa på välfärden. Det är stora satsningar på sjukvården, stora satsningar på skolorna. Vi kan ju se till exempel att lärarlönerna rör sig upp ganska mycket. Vilket är viktigt för att höja statusen bland lärare. Så att det är mycket som går åt rätt håll. Sen så är det, du har helt rätt, att det är viktigt att alla också känner att de får del av att det faktiskt går bra för Sverige. Och det var där någonstans jag började, att ganska mycket av de här pengarna som finns i budgeten är ju riktade till vanligt folk.
Ja, ja. Och det måste ju vara svårt när man sitter på en... Alltså, när man talar siffror så visar siffrorna så här. Vissa av oss förstår precis de här siffrorna, för vi lever i den världen.
Mm.
Vi som sitter här i Tyresö och åker till Stockholm, vi ser en väldigt... Det byggs och det fixas och mer människor kommer... Och sen kan man åka ut i landet där det finns en hopplöshet om sin framtid. Så vi inte delar den. Så vi har ju klyftor och lite segregation, och olika delar av landet går inte lika bra.
Verkligen.
Och det måste vara svårt att prata om Sverige när man inte... Det beror ju på i vilket läge man befinner sig.
Absolut.
Om man bor i Rosengård eller bor i Tyresö strand eller var man nu bor någonstans, så har man olika verklighet idag.
Mm. Mm. Det är sant. Men det är viktigt att säga även i Rosengård att fler människor får jobb, och det tror jag ändå är grunden för...
Ja, det
att
liksom är rätt. Precis, rätt. Då känner man. Ja. Du vill förmedla lite hopp, hör jag.
Jo, men verkligen. Jag tycker man ska säga så här. Jag tycker att man ska se de problem som finns och försöka fundera på hur kan vi lösa dem.
Bra.
Men vi måste ju veta, och jag vet. Alltså, Sverige har ju alltid löst de problem vi har sett. Sverige har aldrig varit ett alltså, människor har alltid sett upp till Sverige, men det har alltid funnits problem i Sverige. Så att jag är helt säker på att vi kan lösa de problemen vi har. Men då måste vi både konstatera att det här är bra i Sverige, det här är mindre bra.
Ja.
Hur kan vi lösa det?
Bra.
Men att bara hålla på och vi kan inte låtsas att allting är bra, men vi kan heller inte svartmåla allting.
Nej, och det faktum är att jag tycker att nu håller vi på att nyktra till lite grann. Förut så pratade man om utmaningar, jag höll på att kräkas på det, utmaningar.
Ja.
Nu säger man i alla fall att det här är ett problem.
Ja, ja.
Och säger man att det är ett problem, då kan man ju börja åtgärda det.
Verkligen.
Så att du är helt... Jag känner mig glad över att du har kommit hit klockan 20:08 här på morgonen. Det här, ni har alltså lyssnat på Radio S, som är Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Jag vill också säga det, ni som undrar varför Radio S sänder och inga andra, så är det så här på närradion att alla politiska partier har rätt att sända radio här på närradion om man är medlem. Och flera andra partier är på gång, så vi hoppas att många berättar om sitt parti och deras, vad man nu vill. Och tillhör ni något parti så är bara kontakta mig, Ann-Sandin Lindgren, så hjälper er att komma igång med tekniken. För det ibland är det svårt att trycka på rätt knappar. Så tack så mycket, Mattias Tegnér.
Tack så mycket, Ann-Sandin Lindgren.
Ja, och vi hoppas på flera program i Radio S.
Verkligen.
Tack. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Det här programmet heter Radio S. Och jag heter alltså Ann-Sandin Lindgren. På återhörande.